Välkomna till 28 avsnittet av 5 juli-podden med mig Karl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Idag är det den 29 november 2016 och vi spelar in i ett kallt Berlin. Välkommen Hax.
Tack, tack.
Ja, vad ska vi sätta igång med? Ska vi sätta igång med Storbritannien?
Ja, det är väl lika bra.
Det är två lagar i Storbritannien som väcker ganska mycket uppmärksamhet just nu. Och den ena pratade vi om i förra avsnittet. Den heter Investigatory Powers Bill.
Också kallad The Snoopers Charter.
Just det. Och där har det kommit fram ännu mer.
Ja, de är tokiga. De är fullständigt tokiga. Enligt den här lagen som nu har passerat både över och underhuset och bara väntar på drottningens signatur, så kommer man att lagra människors surfhistorik.
Datalagring alltså?
Ja, datalagring av vilka webbsidor människor har besökt. Och det är ju lite anmärkningsvärt. Om man sedan tittar på listan över vilka som får tillgång till det här, då finns det naturligtvis polisen och GCHQ och underrättelsetjänster och militären och lite sånt där. Men vi hittar även till exempel Skatteverket, Transportdepartementet, Department for Works and Pensions, NHS, alltså sjukvården, med mera Food Standards Agency och sådana här saker.
Food Standards ja. Agency.
Ja.
Vad skulle de kunna vilja veta genom att se min surfhistorik?
Ja, de kanske titta på vilka recept folk läser för att avgöra liksom vad folk har för matvanor, hur man kan påverka och styra det till exempel. Jag vet faktiskt inte det liksom. Det är absurt. Men problemet här är ju att surfhistoriken, för det första avslöjar den ju väldigt mycket om människor. Det avslöjar politisk hemvist, religiös hemvist, sexuella preferenser, gud vet vad. Och dessutom så blotta vetskapen om att myndigheterna kommer att få tillgång till vilka sidor jag har varit inne och besökt på nätet. Det innebär ju att man kommer att lägga band på sig själv även när det finns ett legitimt behov av att besöka en webbsida.
Mm. För tidigare har ju myndigheterna tvingats ta omvägen via Google och begära ut uppgifter från Google, eftersom Google har all den här informationen för folk som är inloggade på sitt Google-konto medan de surfar.
Just det.
Eftersom nästan varenda sajt använder Google Analytics till exempel. Ja,
och sen säger då det här lagförslaget att det är bara sidorna och det är inte vad man gör på sidorna som ska lagras. Men det är ju en sanning med modifikation. Mm. Eftersom varje URL innehåller ofta rätt mycket information. Till exempel om man är inne på sjukvårdsupplysningen säger. Och så kanske det visar sig att man även är inne på sjukvårdsupplysningen / konsjukdomar eller någonting annat. Så att URL:erna berättar ju också väldigt mycket om människor.
Men anledningen till att man har den här listan över myndigheter som ska få tillgång till det här, för jag kollade på listan och det är ju främst polismyndigheter av olika slag. Anledningen måste väl vara då att man vill bekämpa vad? Terrorism, eller?
Ja, men alltså det finns ju en massa annat på här, skattemyndigheter och sånt här också. Så att jag tror helt enkelt att det är en väldigt tydlig ambition att man vill veta det mesta om medborgarna från statens sida. Och här ska vi då komma ihåg att det kommer nog inte att stanna vid de här myndigheterna. Vi vet när det gäller den brittiska datalagringen att det inte alls bara de myndigheter som man angav från början som haft tillgång till denna information. Utan det är även local councils, alltså kommuner och stadsdelsnämnder som har fått tillgång till sån här information.
Och vad behöver de den till?
Ja, de kan ju kolla folk som är sjukskrivna eller föräldralediga, hålla ett öga på vad alla bidragsberoende människor har för sig.
Det är väl skönt.
Se till att att människor bor där de är skrivna och sådana här saker. Det finns massor med användningsområden.
Jag har funderat på det där på den tiden då jag hade en blogg där man var ganska där man skrev om var man bodde och sådär. Jag tänkte på det. Jag tänkte om, inte vet jag, CSN, Skattemyndigheten, inte för att jag dolde något för dem, men ja. Jag har alltid trott att de engagerar sig aldrig så mycket, men det kanske de gör.
Och det är ju rätt lätt att skratta åt engelsmännens fåniga försök att registrera allt om alla. Men i grund och botten så är ju detta jävligt allvarligt. Man håller alltså på att skapa ett samhälle där det inte finns någon som helst privat sfär kvar. Och jag menar, britterna är ju redan från början väldigt ambitiösa när det gäller övervakning och kontroll av människorna, och nu tar man det ett steg till, så att det här är någonting som jag tror kommer att få rätt stora konsekvenser, och lagen är som sagt klubbad i både över- och underhuset.
Vi stannar kvar i Storbritannien, och apropå att skratta åt Storbritannien så fortsätter de ju nu med, vi har ju redan pratat om hur de förhöll sig till porrsajter och att porrsajter var tvungna att införa ett sätt att kolla att besökarna var över 18 år.
Just det.
Vilket inte går att göra på annat sätt än att man registrerar vilka som besöker sajterna. Det har vi pratat om i vårt porrfilmsavsnitt. Ja. Men nu är det ytterligare en del i den här Digital Economy Bill som handlar om porr, eller hur?
Ja, no sex please, we are British. Man vill helt enkelt censurera vad man kallar för non-conventional sex acts inom pornografin. Och det kan ju till exempel vara spanking, SM, bondage, gul sex, vad vet jag.
Ja, mycket av sånt som brukar hyllas nu för tiden som fria uttryck för minoriteters sexualitet och så vidare.
Precis. Och alltså att brittiska folket finner sig i att myndigheterna bestämmer vilken porr de ska titta på. Det är ju absurt. Och sen så kommer det ju få massa oförutsedda oönskade konsekvenser. Det är ju inte så att SM-porr kommer att försvinna bara för att staten säger att det inte ska få finnas. Det kommer ju att ta andra vägar och uppstå andra kanaler och uppstå en annan marknad för det som kommer att vara långt bortanför vad myndigheterna kan kontrollera. Detta kommer att driva massor av människor till the darknet där myndigheterna har väldigt liten kontroll över vad som sker.
Ja, kanske det. De som vet hur man gör sånt i alla fall. Men det intressanta här tycker jag, det är att det här var ju ett tillägg till lagen som gjordes nu. För Digital Economy Bill, det är ju ett förslag från regeringen.
Just det.
Men i det förra förslaget, det var inte lika hårt. Utan där skulle porrsajter få böta ifall de inte uppfyllde de här reglerna. Men i det nya förslaget nu ska de alltså blockeras helt. Och i det förra förslaget som vi pratade om förut handlade det också om att utländska porrsajter, då skulle Storbritannien samarbeta med Visa och Mastercard så att britter inte skulle kunna få betala för porren och så vidare. Men det som har hänt nu, det är att enskilda parlamentsledamöter har protesterat och tyckt att det här förslaget gick inte långt nog. Det är den som väckte den här frågan om att ja, hon ville helt enkelt att porrsajter skulle blockeras. Det var Labour MP Louise Haig. Och hon är 29 år och Labours yngsta parlamentsledamot. Vad säger det, Hax?
Ja, herregud. Nej, men alltså, alla dessa jävla prosiluskor. De finns ju i alla länder och i alla partier. Men det är klart, Labour och Socialdemokraterna. Sossar blir aldrig så glada som om de får ändra på människor.
Ja, men då kan jag berätta också att det var de konservativa som till slut ändrade lagförslaget, för att det var de två stycken konservativa parlamentsledamöter som fick igenom det här helt enkelt.
Just det.
Ja, nog om Storbritannien för den här gången. Ska vi gå över till EU-frågor? CETA, alltså nu har vi ju pratat förra gången om att Trump vill skrota TPP och TTIP verkar självdö, men CETA har ju alla medlemsländers regeringar sagt ja till nu. Och vissa parlament och det här med Valloniet på slutet som satte sig lite på tvären.
Och där ser det ju då ut som att EU tänker gå vidare och bifalla eller anta det här avtalet med Kanada. Men det är en massa turbulens på vägen. Vad Valloniet sa, det vallonska parlamentet, det var att okej, för att Belgien ska kunna godta det här så måste avtalet först granskas av EU-domstolen. Vilket ju är en rätt rimlig begäran.
Ja, det var det var därför de sa ja till avtalet,
precis,
eller hur?
Och i veckan som gick här så har Europaparlamentet röstat om huruvida de tycker att CETA ska sändas till Europa, till EU-domstolen för granskning i förväg.
Och vilka hade röstat om det, sa du?
Europaparlamentet. Ja. Och de kom fram till att det ska det inte göra. Så de har rakt motsatt.
Alltså hur kan Europaparlamentet inte vilja att det här ska testas av Europadomstolen?
Nej, men så är det nästan alltid. Jag har tappat räkningen på hur många gånger i EU som det har varit saker som inskränker de medborgerliga fri- och rättigheterna eller strider mot EUs fördrag, där man har begärt att man ska ha ett förhandsbesked från EU-domstolen och parlamentet har sagt det skiter vi.
Och varför då? För att man vill att det ska gå snabbare eller för att man tror att det inte skulle kunna passera Europadomstolen?
Svaret på fråga ett är ja, svaret på fråga två är ja.
Mm. Ja, det är ju inte bra. Men normalt är det inte så att sådana här CETA då till exempel, jag hörde att parlamentsledamöter med flera, de skulle ha ett halvår på sig att få gå igenom det här ordentligt innan man röstar om det. Men nu tror de att de ska rösta redan i december.
Ja, man forcerar alltid sånt här. Man har ju lärt sig att om det är något djävulskap man vill ha igenom så är det bättre att försöka stressa igenom det, för då är det färre människor som hinner reagera. ACTA-avtalet var ju en extremt utdragen process, och där hann ju folk organisera motståndet, och det är väl det man vill undvika, misstänker jag.
Ändå så har det ju varit väldigt mycket motstånd.
Ja.
Tror du att det kommer gå igenom? Med tanke på Trump och allting.
Alltså, om man tittar på hur maktapparaten i EU fungerar så tror jag det kommer att gå igenom. För man vill göra en markering att när allting annat faller samman runt omkring dem så vill de åtminstone liksom med rå kraft trycka igenom det här. Men vi får väl se hur mycket folk engagerar sig och hur mycket motstånd det blir. Det kan ju mycket väl bli en ny folkresning mot förslaget inför en parlamentsomröstning. Mm.
CETA är ju då EU:s handelsavtal med Kanada
just det.
Och från ett handelsavtal till ett annat, TISA, vad är det? Trade Services Agreement.
Just det, precis. Och det här är ju då ett lite vidare avtal med fler parter inblandade. Och där upptäcker man hela tiden nya saker som är rätt tveksamma. EDRI, som är jävla duktiga, European Digital Rights i Bryssel, de har nu upptäckt att avtalet säger att internetföretag inte ska ansvara för skador som är orsakade av åtgärder mot yttrandefriheten som vidtagits från internetföretag i god tro.
Alltså om de har tagit bort en kommentar till exempel som en person har skrivit.
En bloggpost eller en bild eller whatever. Då är det ju som så att normalt sett så står det naturligtvis i användaravtalen att de får göra vad fan de vill och ingen människa har någon möjlighet att få rätt mot dem. Men nu vill man alltså upphöja den principen till en princip i ett handelsavtal som får motsvarande tyngd av lagstiftning.
Mm.
Och det känns ju väldigt ofräscht, tycker jag. Jag menar, det här med censur som går utanför yttrandefrihetslagstiftningen, det är ju ett problem. Och nu vill man göra detta till normalläget, till defaultläget. Jag menar, för att nu upprepa vad jag kan ha sagt 1000 gånger, skall man inskränka människors yttrandefrihet, då ska det finnas lagstiftning som styr exakt hur detta ska gå till och i vilka lägen. Och beslutet ska fattas av en domstol och beslutet ska gå att överklaga.
Men du är inte emot att företag har sånt här i sina egna villkor, eller? Att de kan ta bort bloggposter som handlar om företagets chef, till exempel?
Jag tycker illa om det, men det är ju då ändå ett avtal som man har ingått med till exempel Facebook.
Mm.
Men rent allmänt så tycker jag ju jävligt illa om det här, därför att det gör att människor blir rättslösa.
Mm. Men det allvarliga med det här nu, som Edri har upptäckt i den här nya TISA-läckan, det är alltså att det som tidigare stod i deras egna användarvillkor flyttas upp på en nästan lagnivå.
Precis.
Okay.
Och sen finns det lite andra problem med TISA också. Till exempel har man skrivningar om dataflöden som innebär att allting man har slagits för när det gäller persondataskydd i EU i princip kan komma upphävas när det gäller information som förs över till andra länder.
Vad menas med dataflöden?
Ja, det är ju till exempel allt du gör.
Ja, okay.
Facebook, Google,
alldeles internetkommunikation.
Ja, precis. Och där har ju då EU slagits rätt länge för att europeisk dataskyddslagstiftning ska gälla även för sån information. Och detta har ju då även varit uppe i det här så kallade Safe Harbor-avtalet och nu senast EU-US Privacy Shield, som inte är särskilt effektivt. Men nu verkar det alltså som att man med TISA-avtalet kommer att försöka runda alltihop det här och säga liksom att persondata, information om enskilda människor ska kunna flöda fritt utan någon form av persondataskydd.
Mm. En annan punkt där EU faktiskt har kämpat för medborgarna, det gäller ju nätneutralitet, där EU fick in ganska bra klausuler om det i TISA-avtalet. Men där har nu både USA och Colombia protesterat, enligt de här nya läckorna.
Ja.
Så det om TISA, och då kan vi väl röra oss mot Kina, Hax?
Just det. Facebook flörtar nu med Kina för att komma in på den marknaden. Och det gör man genom att erbjuda sig att använda vissa former av censurverktyg som faller den kinesiska regimen i smaken, vilket naturligtvis är tråkigt och förfärande på alla sätt. Men det finns rätt många som tror att det är nog inte så stor idé, därför att Facebook ligger ändå hopplöst efter jämfört med de plattformar som redan finns i Kina,
som till exempel WeChat.
Just det.
Som väl är den största, eller det som mest liknar Line och andra meddelande appar. Men hur är det? Är Facebook blockerat i Kina idag?
Det måste de vara. Jo, det är de väl.
Precis, jag tror
det. Det är rätt övertygad om.
Så då vill man alltså börja censurera enligt regimens önskemål för att kunna användas i Kina.
Ja. Och som sagt, ja. Jag tror de är för sent ute på den marknaden. Men det allvarliga i det här är att Facebook inte drar sig för att erbjuda sig att censurera.
Mm.
Och det är ju censur hela jävla tiden.
Men det intressanta är ju hur västerländska Facebook-användare kommer reagera ifall Facebook går in i Kina. Förmodligen kommer de väl inte reagera alls, men vem vet, det kan ju bli lite badwill för Facebook. Jag kommer ihåg när Google etablerade sig i Kina så fick de väldigt mycket kritik. Och de sa att nej, men vi kommer att arbeta för mänskliga rättigheter och så vidare. Och sen drog de sig ur Kina för att de sa att nej, det funkade inte. Det tycker jag var strångt gjort av dem.
Mm.
Men det var ju några år sedan nu. Jag vet inte hur Google och Kina är nu. Jaha, och du hade någon nyhet om FBI och något som heter Dragnet. Vad handlar det om?
Ja, Dragnet är väl inte det formella namnet. Men det handlar om att FBI, alltså den federala amerikanska polisen, tycks ha slagit någon form av rekord genom att med ett enda tillstånd till övervakning har hackat och infekterat 8000 datorer i 120 länder.
Vänta nu, 8000 datorer?
I 120 länder.
På en enda
begäran om övervakning.
Oj.
Och det här är dessutom en svårt osmaklig historia eftersom det i grunden handlar om att FBI har tagit över och drivit en barnporrsajt för att locka folk i en fälla. Så att hela grundupplägget är rätt osmakligt juridiskt sett. Och sen så toppas då det av detta att man kan genomföra våldsamt stora insatser när det gäller övervakning med ett enda övervakningsbeslut.
Mm. Ja, det är ju skrämmande faktiskt. Hade du något mer där, eller?
Jag hade en Kina-grej till som jag tror att vi inte nämnde förra gången.
Nej, just det.
Interpol, det internationella polissamarbetet, har fått en ny chef som heter så mycket som Meng Hongwei. Den här göken kommer från Kina och han har alltså varit viceminister för den allmänna säkerheten. Det vill säga överjävul när det gäller övervakning och kontroll av människor.
Och vad hade han blivit i Interpol nu?
Han har blivit chef.
Oj.
Så
Interpol har en kinesisk chef nu?
Ja, som kommer från den kinesiska säkerhetsunderrättelsetjänsten.
Wow.
Det känns ju lagom fräscht.
Mm.
I rest my case.
Okej. Okay. Kan jag gå över till lite lättsammare nyheter?
Ja, tack.
Igår blev det klart att CNN köper den sociala appen Beam. Och det är ju faktiskt en app som jag själv har använt.
Man gör den?
Man spelar in små korta videosnuttar på, säg, 4 sekunder eller längre. Och sen så kan folk titta på det och när de reagerar så skickar de en selfie på sitt eget ansikte när de tittar på min lilla video. Det blev väl någon miljon användare runt om i världen som ägnade sig åt det här och det var väldigt roligt. Det var en app som var skapad av Casey Neistat som är en filmare i New York och Matt Hackett som tidigare var vice president för engineering på Tumblr. Så att det var, de gjorde det från grunden, det var en startup och den slog väl aldrig riktigt igenom. För nu köper alltså CNN Beam och det har också meddelats igår att Beam läggs ner. Men det intressanta här, det är ju vad CNN ska göra med Casey och Matt och deras team. För att troligtvis så vill de väl ha dem för att... ja, några fördelar på den sociala marknaden där CNN kanske inte ligger så långt framme.
Det händer mycket på YouTube-sidan just nu. Det är många YouTubers som byter kontrakt och huvuduppdragsgivare.
Ja, alltså i fallet Casey, som jag, han har ju haft en daglig vlogg på YouTube som han la ner nu för några dagar sedan och nu förstår man varför. Men den vloggen började jag följa för i mars eller något sånt. Och då hade han kanske 1,5 miljon följare. Nu har han över 5 miljoner följare. Han har alltså gjort en enormt snabb ökning. Så det är kul också att han ger upp något som han har varit så framgångsrik med.
Jag såg häromdagen att den här kinesiska snubben som är the lead star på Digrev, som väl är en av världens största YouTube-kanaler.
Ja, jag såg det.
Kameror.
Heter han inte Kaiman Wong?
Något sånt. Han har slutat där också, ska gå till någonting nytt och hemligt.
Just det, eller han ska väl bli sin egen, tror jag.
Ja, han, det lät som han öppnade för att han hade en del saker på gång också.
Just det, Digital Rev, det är ju den här YouTube-kanalen som visar en massa kamerarecensioner och kameratips. Den är ganska underhållande faktiskt. Ja. Då länkar vi till hans nya kanal nu, tycker jag, för att jag önskar honom all lycka till, för jag gillar honom.
Precis.
Och så avslutar vi för idag.
Ja, och hörde ni där ute, lita inte på att politikerna kommer att försvara er yttrandefrihet och era fri- och rättigheter. Det är de som tar dessa rättigheter ifrån er.
Vi hörs nästa vecka.
Ja, hej då.